Kul, fira gudstjänst tillsammans. Johan Jordeskog heter jag och är pastor här i Salemkyrkan. Kul att se er. Vänd dig till någon som sitter bredvid dig och säg, du ser strålande ut idag. Igår och i fredags så var det många av oss som var på församlingshelg ute på Sundsvik. Det tycker jag är väldigt kul att komma tillsammans med hela församlingen och vara där ute och njuta av livet och relationerna och av Gud och sådär. Det är fantastiskt. Ska vi, om jag säger så här, livboj, vad gör ni då? Nej, vi ska inte köra. Vi körde en lek där ute, men vi tror inte vi ska köra den nu. Det blir lite roddigt kanske. Nej, men det var kul att vara med. För er som inte var med, jag beklagar att ni inte kunde följa med. Ni får följa med nästa år. Det blir församlingsdag nästa år också. Gott, vi är inne i ett tema om lärjungaskap som heter En lärjunge och så olika undertitlar. Och idag står det En lärjunge ger och får om friheten att leva givmilt. Ett givmilt liv. Idag ska jag prata om pengar. Kontroversiellt, lite tabu kanske. Men Jesus pratar mycket om pengar, så jag känner att jag behöver nog inte skämmas för det. Det är nog helt okej. Men vi ber en bön att det här får landa rätt. Tack gode Gud för att du är här. Och tack att du är den som ger alla goda gåvor. Och tack att allt vi har fått, har vi fått av dig Gud. För att förvalta och för att investera i ditt rike och för att det ska växa. Tack för den tid du har gett oss Gud, de dagar du har gett oss. Och tack för de ekonomiska medel du har gett oss på olika sätt Herre. Hjälp oss att se hur allt det som är en del av vårt liv är en del av ditt rike och ditt livet med dig Jesus Kristus. Det ber vi om. Öppna våra hjärtan för ditt ord idag, Gud, och låt oss höra din röst. Tala till oss, pappa. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Det var torr i munnen, va? Min relation till pengar har förändrats ganska mycket genom livet. När jag växte upp och var barn och ung så var jag ganska besatt av pengar. Jag älskade pengar och att samla på pengar. Inte att jag hade särskilt mycket, men det jag hade. Och jag köpte aldrig någonting, liksom, utan jag bara sparade. Jag visste till exempel alltid hur mycket pengar jag hade. Jag hade en hemlig bok i bokhyllan som jag hade gjort som man kunde dra ut. Jag kan läsa, står det, en gammal läsebok som jag fått av min mamma som är lärare. Och så hade jag klippt ur ett stort hål i sidorna och tejpat det runt så det var ett lönnfack. Där gömde jag mycket, mycket pengar. Och sen hade jag en skattkista som vi hade köpt någonstans när vi var utomlands. Jag tror den är från Tunisien, tror jag. Där i la jag alla mynten. Det var min skattkista. Så jag var lite som en drake. Så här. Jag bara samlade på hög. Och så här. Ingen rör mina pengar. Och om jag fick pengar när jag fyllde år eller om jag sålde jultidningar och tjänade pengar på det, liksom, så bara in i högen. Så här. Aldrig köpa något. Liksom. Det skulle bara vara det. Jag skulle ha mina pengar. Och då kan man tycka så här, fin kille liksom, vad duktig han var som inte spenderar någonting. Och det kanske hade varit om jag istället hade kanske varit generös och gett till andra eller så där. Men det var inte så, utan det var bara, jag ska ha mina pengar. Ganska oskärmigt beteende egentligen, inser jag. Och jag hade väldigt svårt, det hade jag långt upp i åren, svårt att köpa saker. Om någonting kostar mer än 100 kronor, då fick jag gå flera dagar liksom, och verka över det här liksom. Är det värt det? Ska jag verkligen köpa det här? Liksom? Och om jag ändå kom fram till att om jag behöver köpa det här liksom, så hade jag kunnat ha ångest i flera dagar efteråt när jag hade gjort det. Liksom. För jag tyckte, jag fick ju ge av mina pengar. Liksom. Så det var jobbigt. Och det här var ett problem när jag träffade Linda. När vi blev ett par, det var 16-17 års åldern som vi började bli ett par. Och ja, hon tyckte ganska snabbt att det är ganska oskärmigt med en kille som aldrig vill spendera några pengar. Liksom. Det är inte så kul. Kanske ni känner igen er i tjejer, att det är inte så roligt liksom. Alla, nej, det är så dyrt på café liksom. Varför ska vi gå på ett café? Det kostar jättemycket. Vi köper en rulle kakor istället. Så charmig var jag. Eller liksom, varför gå på en restaurang och betala pengar liksom? Min norm där, det var liksom 3 cheeseburgare och vatten på McDonald's, 30 spänn. Det blir man mätt på. Det är bra. Om något kostar mer, varför köpa det liksom? Som var jag och mitt förhållande till pengar. Men Linda började lära mig att förstå att det kan vara bra ibland att kanske vara lite generös, lite frikostig med sina pengar. Och i den här vevan så blev jag kristen också. Jag tog emot Jesus när jag var 16 år och började så smått inse att Jesus säger en hel del om pengar och vår relation till pengar. Och det började påverka mig och mitt sätt att se på det. Jag började lära mig om tiondegivandet som är en biblisk princip. Det var någon gång ganska tidigt i mitt kristna liv som jag fick höra talas om det. Liksom, att, ja, men så gör många kristna, man ger 10% av det man tjänar varje månad liksom, till Gud. Oj, tänkte jag. Och då fick vi barnbidrag, studiebidrag fick jag då. Det var runt 960 kronor tror jag. Sånt där. Så det var ju tionde av det, det är 96, så det är ju under 100-lappen. Så det var ändå okej, liksom, enligt mina principer. Så då, det gick, ja, men jag började ganska tidigt och säga, ja, men det där vill jag väva in i mitt liv. För det verkar vara bra. Liksom. Jag hörde om äldre kristna som gjorde detta. Och det verkar vara en välsignelse att leva på det sättet. Att lära sig att ge. Och jag behövde verkligen lära mig att ge. Kärleken till pengar är roten till allt ont, står det i Bibeln också. Och jag börjar känna att ja, men då kanske jag inte behöver älska just pengarna så mycket. Utan istället se vad finns det för potential i de här pengarna. Vad kan det bli? Vad kan vi göra av det? Och vi har ju pratat nu under helgen när vi var iväg, så hade vi det här lärjungaskapstemat också. Och i fredags kväll så pratade jag om Israels uttåg ur Egypten, Exodus. Hur Gud räddar sitt folk ur slaveri. Och det är en förebild. Det som sker i Gamla Testamentet är ofta en förebild för det nya förbundet. Det som vi som kristna idag, liksom, när vi tar emot Jesus, får se en större liksom, implikation av vad det här innebär för våra liv. Gud räddar ett folk ur slaveri, och på samma sätt räddar han var och en som tror på honom ur syndens slaveri och ur slaveriet under liksom mörka makter och krafter som försöker ta oss bort ifrån Gud, kan man säga, och krafter som försöker styra våra liv. Och i vår tid, alltså, det handlar väldigt mycket om rädsla, dåligt självförtroende, dålig självbild, ångest, sådana saker som ligger som stress liksom. Känslan av att man måste göra på ett visst sätt, olika förväntningar liksom. Det kan bli slavdrivare i våra liv som får oss att känna att ja, men det är grejer som driver mig här som kanske inte är så goda egentligen. Ibland ser vi det inte, ibland ser vi det. Men Gud, Jesus kommer för att befria oss från de grejerna, från de makterna. Och sen pratar vi om att anpassa sig till det här nya livet som en fri människa. Om man har tagit emot Jesus, om man är frälst, om man är kristen liksom, då ska vi egentligen leva med Gud som den enda makten i våra liv. Den som dikterar villkoren, om man ska säga. Och Guds lag är en frihetens lag. Men hur anpassar vi oss till det? Om vi tidigare har låtit våra liv styras av dåliga vanor och olika saker och olika tankar. Och nu ska Gud leda våra liv. Guds kärlek, liksom, Guds frihet. Hur anpassar vi oss efter det? Det fick Israels folk lära sig i öknen. Och när de kom in i det förlovade landet. Och de fick lära sig att lita på Gud. Och det tror jag är något vi som lärjungar behöver lära oss också. Att lita på Gud. Att anpassa sig till det nya livet utan slavdrivare. I Galaterbrevet, det var en grej jag sa förresten igår också. Jag uppmanade er att ha gärna med era biblar i telefonen eller som en bok så här, som man hade mycket för. Det spelar ingen roll vilket. Så kan man följa med. Det är också en bra grej för en lärjunge som vill växa. Man kan själv få med och läsa i Bibeln. Och jag fick direkt feedback på det och sa, men då får du vänta lite när du har sagt bibelordet så man hinner slå upp. Och det är ju väldigt bra. Så att jag inte bara säger ett bibelord och börjar läsa och så var det ingen som hann med. Så om ni har era biblar med er nu, slå upp Galaterbrevet 4, verserna 1-7. Det är i Nya Testamentet. Efter alla evangelier, efter apostelgärningarna, efter Romarbrevet. Och efter Korinterbreven så kommer Galaterbrevet. Galaterbrevet. Kapitel 4. Vers 1-7. Och jag tror faktiskt det kommer där på vägen också. Men jag valde en blå färg så att man inte ser det. Så att ni är tvungna att slå upp. Det var väl smart. Det står så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till alltsammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. Och på samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Vi var slavar under de kosmiska makterna. Så beskrivs det i det här brevet. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner och döttrar har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och det ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Det här är mäktiga ord om precis det här. Liksom, hur Gud befriar oss från ett slaveri till en frihet. Att inte vara slavar utan barn. Jesus kallar Gud för pappa. Det är ganska unikt. Att ha den relationen med en Gud liksom. Du är min pappa, jag är din son. Och vi är söner och döttrar om vi tror på Jesus till en levande Gud. Det är mäktigt, det är stort. Och det gör oss fria från slaveriet. För en pappa håller inte på att liksom driva sina barn så här till att göra olika saker som en slavdrivare. Då är det något fel. Eller hur? En pappa älskar sina barn. Och hjälper dem och vägleder dem. Vi är inte slavar under kosmiska makter, under andemakter. Och Jesus kallar pengar för en makt. Han ger det till och med ett namn, mammon, som är som en avgud, liksom, en annan andlig makt. I Matteus 24 så står det så här. Ingen, nu har jag inte versen där, så ni kanske inte hinner slå upp det ändå, för jag har inte skrivit vilken, jag kan kolla upp det. Vänta så ska ni få med här och slå era biblar. Matteus, Nya testamentet, 24. Jag är osäker på om det ens är Matteus 24. Vad dumt att jag slog upp det. Ja, strunt samma. Det står både i Matteus och Lukas. Men det borde vara tidigare i Matteus. Där står det i alla fall så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ett ord som Jesus använde för pengar eller kärleken till pengar. Liksom. Ni kan inte vara slavar under det och tjäna den herren och tjäna Gud samtidigt. Vi är fria och när Jesus har gjort oss fria är vi fria. Vi behöver inte tjäna mammon pengar utan vi tjänar Gud. Det är en viktig princip. Däremot så kan pengar vara en välsignelse. In i så mycket och på så många olika sätt. Och det talar Bibeln väldigt mycket om. Hur vi använder våra pengar, vad vi gör med dem. Och jag drömmer om en generös församling. Att vi skulle vara en generös församling. Som har en generös livsstil. För om jag tänker tillbaka på mig själv, hur jag var när jag växte upp. Det är inte så charmigt, som jag sa, att vara den som bara sitter och håller i sina pengar. Det är mycket mer fantastiskt med sådana människor som man bara märker. Men de bara delar med sig. När det finns ett behov så ger de. De är generösa. Och det är så jag vill vara. Det är så jag vill leva. Jag drömmer om det för vår församling också. För Gud är ju en överflödets Gud, eller hur? Gud har allt. Det finns ingen brist hos Gud. Ingen snålhet på det sättet. Utan Gud ger. Och jag tror att vi är kallade att få leva sådana överflödande liv. Inte sniket hålla fast i vår egendom och våra pengar. Utan jag tror vi blir fria när vi kan släppa taget om det. När inte det får styra oss. Sen vet jag mycket väl att vi går igenom tider ibland när vi har ont om pengar. Och det tär på ens liv. Det blir en oro. Det finns sådär. Jag vet att det kan vara så. Vi har haft sådana tider också. Och det är klart att det påverkar en. Men Jesus säger, ni behöver inte oroa er liksom, för vad ni ska äta eller dricka. Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er far i himlen vet att ni behöver allt sånt. Så sök först mitt rike och min rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Så det finns löften från Gud att även i de tiderna så kan vi lita på Gud. Och man ska inte vara dum i det här. Liksom, bara ge bort alla sina pengar. Och bara, nej, nu hade jag inget kvar att ge mat till mina barn för. Liksom. Men att leva liv som är generösa. Det tror jag ger en välsignelse. Och som sagt, Gud är en generös Gud. När han har skapat världen så ger han den till människorna. Det är det första han säger. Liksom, där, ni får äta av det här, allt det här. Alla fröbärande träd och växter och örter som ni ser. Liksom, och sätt namn på djuren, ta hand om det här, vårda detta. Liksom. Ni får det. Gud ger det till oss. Johannes 3:16, ett av de mest välkända bibelställena. Ty så älskade Gud världen att han gav sin son. Han gav oss sin son, sitt liv, sin räddning. I Lukas 15, jag återberättar det här bara så ni måste inte slå upp det om ni inte vill. Men där berättar Jesus en berättelse om en far med två söner. En flyr hemifrån. Eller tar pappans pengar kan man säga, att får ut sitt arv, sticker hemifrån och spenderar upp det på lite tvivelaktiga grejer. Så kommer tillbaka, blir förlåten, kommer hem liksom och får möta pappans kärlek. Och så den andra sonen har varit hemma hela tiden. Han blir arg liksom, när den här som har varit ute och bränt alla pengar kommer tillbaka och får sån nåd från pappan. Så blir han arg liksom. Och då säger pappan till honom, men min son, du har ju varit hos mig hela tiden och allt mitt är ditt. Och det tror jag är en princip vi behöver lära oss. Har man varit kristen länge så man kan glömma bort det. Liksom. Men det är så, allt Gud har, det finns till för oss. Vi har tillgång till pappas egendom, eller vad man ska säga. Allt mitt är ditt. Jakob 1:17. Slå upp det om ni vill. Jakobs brev, kapitel 1, vers 17. Står det så här. Allt det goda vi får. Varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Och Jesus uppmanar också till att ge. I Matteus 6 så står det att om någon ber dig om skjortan så ge honom jackan också. Liksom. Ge mer än vad som förväntas. I andra Korinthierbrevet 9:7 står det, jag kommer läsa många bibelord här nu, ni kanske inte hinner med, men det gör inget, för poängen är att ni ska höra att det står på många ställen. Andra Korinthierbrevet 9:7, var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, för Gud älskar en glad givare. Det finns en glädje i att få ge, och när vi gör det utifrån, inte utifrån plikt, kom igen, det här ska ju inte vara en ny slavdrivare, bara nu måste jag ge. Nej, då är vi inte fria, utan vi ska göra det utifrån ett hjärta som vill. Och vill du inte så be Gud förändra ditt hjärta. Och i Lukas 6:35. Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas att få igen. Då ska er lön bli stor. Och ni ska bli den högste söner, för han själv är god mot de otacksamma och onda. Så, och det här är bara ett smakprov liksom av hur det finns hur mycket som helst i Bibeln om givmildhet, att ge, att leva ett liv som är generöst. För sån är Gud och sån formar han oss att vara. Och det ger en välsignelse att leva på det sättet. Så hur ska vi bli fria i vårt givande? Jag tror att Bibeln talar om olika sätt att ge. Och jag tänkte faktiskt ta upp fyra sådana. Sen ska jag avsluta efter det. För det kan vara svårt ibland kanske. Särskilt om man är ny i tron. Men på vilket sätt ska jag ge? Eller hur då? Hur funkar det? Och en sak är, vi kan ta upp den nästa bilden, tionde, som jag var inne på i början. Det är en biblisk princip. Återigen, det här är ingen lag, det är ingen ny slavdrivare som du bara måste böja dig under. Utan det är en princip som finns genom hela Bibeln. Som för med sig, tror jag, stor välsignelse. Och det handlar helt enkelt om att en tiondel av det jag tjänar, det ger jag tillbaka till Gud. Som det första jag gör. Liksom. Så att till och med min ekonomi är en del av min tillbedjan. Bara veta det. Liksom, att ja, men jag ger tillbaka hela tiden. Och i Gamla testamentet är det så. I Nya testamentet är det nästan där upp, är det snarare tvärtom. De första lärjungarna, de säljer allt de har. Och delar upp så alla har lika och sen ger dem till de fattiga. Liksom. Så att tionde är egentligen bara en symbol kan jag tycka ibland på att ja, men allt tillhör Gud. Allt jag har är bara ett lån ifrån Gud egentligen. Och Gud har alla resurser. Så det är liksom... Men tack att jag ändå får behålla 90%. Liksom. Det är ganska stort. Och det här är en princip som finns genom hela Bibeln. Det finns före lagen. Abraham ger tionde till Melkisedek, står det. Som var präst. Sen när lagen kommer genom Mose så sker det där med. Det blir liksom lagstadgat för Israels folk. De för fram tionde till förrådshusen. Och templet och så. Och det verkar som att det förväntades av Jesus sen också att ja, men det här är ju någonting vi gör när vi tror på Gud. Liksom. Och det praktiserades av den tidiga kyrkan. Jag ska läsa från Lukas 11 och 42, det kan ni få slå upp. Lukas evangelium. Kapitel 11. Vers 42. Då står det så här. Det talas om fariseer här. Det är en grupp som Jesus ofta angriper. Religiösa ledare på den tiden som var väldigt mycket av hycklare. Alltså de sa en sak. De hade väldigt höga krav och normer men levde inte ens upp till det själva ofta och la väldigt tunga bördor på folk. Liksom, så att det blev svårt att komma nära Gud och tro på Gud. Så därför har Jesus ofta mycket kritik till dem. Och han säger här i vers 42. Ve er fariseer som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Då kan man tänka om man stannar där att han kritiserar det här med tiondegivande. Det verkar ju inte vara bra. Men så fortsätter de och säger, ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Alltså Jesus tar för givet att det är klart att ni ska ge tionde av vinruta och mynta. Det hoppas jag ni gör. När ni får lite mynta, då ger ni en tiondel till församlingen. Det hoppas jag. Nej. Han förväntar sig det. Att, men det är självklart ni ska göra det. Men kärleken till Gud... Och så, det kan inte, ni kan inte bara följa regler för reglernas skull. Utan det här måste ju komma ur en längtan, en glädje för att ni älskar Gud. Är ni med? Och det är skillnaden på det. Så Jesus verkar räkna med det. Det är grunden. Bygg in det i ditt system skulle jag vilja säga. Vill du vara en lärjunge till Jesus Kristus? Och det är upp till dig om du vill eller inte. Men vill du det så tror jag att det här är en jättebra princip. Att tänka liksom att amen, jag ger tionde. Då har du en grundvälsignelse över ditt liv också, tror jag. I Malaki, Gamla testamentet, sista boken i Gamla testamentet, kan ni få slå upp. 3:10. Så står det så här. Kom med hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sånt prov, säger Herren Sebaot. Då kommer jag att öppna himmelens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Wow. Det verkar finnas en gudomlig välsignelse när vi liksom har sån kärlek till Gud att vi vill ge vår tionde och föra det till förrådshuset. Jag skulle vilja testa Herren. Han säger faktiskt det. Sätt mig på ett sånt prov. Det är nästan enda stället i Bibeln där Gud säger sätt mig på prov. Annars är det snarare att du ska inte testa Gud. Du ska inte sätta honom på prov. Här säger han det. Sätt mig på ett sånt prov. Se vad som händer. Okej. Okay. Jag är på. Och det står att vi ska ge det till förrådshuset. Brödhuset. På den tiden var det ju liksom... till templet och det som förvarades där och till leviterna, alltså prästerna som jobbar där och så vidare. I överförd mening skulle jag säga det, idag är det till församlingen. Vi ger det till den församling där vi äter mat, vårt brödshus, liksom, där vi firar gudstjänst. Det är dit man ger sitt tionde. Liksom. I Nehemja 13:5 står det, där man tidigare förvarat matoffer, rökelse, kärlen och det tionde av säd, vin och olja som var leviternas, sångarnas och dörrvaktarnas andel samt gåvorna till prästerna. Så där står lite av vad det gick till. Liksom. Det handlar om de grejerna. Och i 5 Mosebok 26:12 står det, när du det tredje året, året för tionde, har samlat ihop allt tionde av din skörd och gett det till leviterna, invandrarna, de faderlösa och änkorna, så att de har kunnat äta sig mätta i dina städer, ska du säga inför Herren din Gud: nu har jag tagit ut det heliga ur mitt hus och jag har gett det till leviterna och invandrarna, de faderlösa och änkorna, alldeles som du har befallt mig. Jag har inte överträtt eller försummat något av dina bud. Och jag tror att om vi var en ännu mer generös församling och verkligen gav, då skulle det aldrig fattas när vi behöver hjälpa folk. Liksom. När det dyker upp sådana här behov, här skulle vi behöva ge in. Och vi som sitter i ledningen i församlingen, det dyker ofta upp sådana saker och förfrågningar. Och liksom, här är en familj som verkligen behöver hjälp nu, här och något annat. Men vi lever ju ofta precis på budget på det vi har gjort. Liksom. Det är inte alltid lätt att bara, sen försöker vi ändå ge, för vi tror att det är en välsignelse att ge, även om man inte ser att det är helt fullt. Liksom. För vi tror att Gud är en sån Gud, så att när vi ger så får vi. Men tänk om vi skulle liksom bara kunna samla in ännu mer. Vad många fler vi skulle kunna välsigna av främlingar, faderlösa, änkor, leviter. Vi skulle inte behöva fundera så mycket. Då kan vi ännu mer frikostigt ge. Så det är tiondet som jag tror är en jättebra och god princip som lärjungar att leva efter. Det andra, jag ska inte prata lika länge om varje punkt, det är 4 punkter, så ni behöver inte vara oroliga. Offer talas det också om i Bibeln. Att ge utöver tiondet helt enkelt. Att liksom, ja, men tiondet det ger varje månad, så där. Det för jag över när jag får in min lön. Liksom. Så det är klart. Och sen kan man få offra, få ge utöver. För ett offer är någonting som kostar på lite extra, det är ju mer än det vanliga. Och det har vi ibland, vi har vissa insamlingar här i kyrkan som vi kallar för offergång. Det är ett sånt extra offer där vi liksom får ge lite mer till olika ändamål och sådär. Och jag tror att en generös livsstil i det här också, det gör oss fria och förlöser medel in i Guds rike. Det tredje som det talas om i Bibeln när det gäller givande, det är allmosa, allmosor. Matteus 6 igen. Där Jesus talar mycket om det här, det är från Bergspredikan. Så står det att när du ger allmosor, låt då inte högra handen veta vad den vänstra gör och så vidare. Men just när att han säger när, det är som att Jesus förväntar sig det här också. Det är klart att vi ska ge till de nödställda, till de fattiga, till de som behöver hjälp. Ja, men tänk om de köper något dumt för pengarna. Tänk om det gör att nej, men vi ska ge. Det tror jag inte vi behöver faktiskt fundera en extra gång. Utan ge. Det är alltid en välsignelse att ge. Och vi ska göra det. Och det finns så mycket argument när vi pratar om tiggare och så vidare. Folk som har idéer om olika saker. Men vi måste hjälpa dem på plats där hemma. Självklart. Gör jättegärna det, men det hindrar ju inte att du välsignar och ger just nu där de sitter och har ett akut behov. Liksom. Det ena behöver inte utesluta det andra, som Jesus säger. Men för all del, stanna gärna upp, prata med personen i fråga. Det är ju kanske ännu bättre. Få en relation, se hur kan du hjälpa på ett långsiktigt plan. Absolut. Men ge allmosor, det tror jag är gott. Och det fjärde jag vill ta upp är kärleksgåva. Det talas det om i Bibeln också. De gör insamlingar ibland i församlingarna till andra församlingar eller personer av en kärleksgåva till ja, i ett fall så är det församlingen i Korint som samlar in till församlingen i Jerusalem som behöver hjälp, liksom, som inte har så mycket pengar. Och det där tror jag är en väldigt bra grej också. Vi ska och jag tror att vi kan göra det. Ibland gör vi det. Vi samlar in till något speciellt, liksom, till någon person eller till någon något projekt eller liksom något extra som är utöver våra vanliga insamlingar, om man säger. Men jag tror att man kan i vardagen också praktisera det här med kärleksgåvor. Fråga Gud när du ber sig. Är det någon i min närhet nu som skulle behöva lite extra pengar? Säkert kommer du tänka på någon liksom. Gör ett litet kuvert. Lägg i pengar. Du behöver inte skriva vem det är ifrån. Och så bara på mystiska vägar kommer det hem till den som behöver det. Gör det. Välsigna dina medmänniskor. Jag har hört vittnesbörd om det. Folk som liksom har varit så här i nöd. Jag behöver pengar. Och så har det bara dykt upp ett kuvert helt plötsligt. För att Gud har talat till någon annan och sagt ge. Tänk om du får vara den som välsignade in i ett behov. Gör det. Alltså hitta kreativa sätt att välsigna varandra. Vi måste det. Och det är kul att göra det. Och vi blir fria när vi gör det. Jag tror det är väldigt bra. Jag brukar tänka så när jag ger. Jag ger tionde och liksom på andra sätt sådär. Men ofta försöker jag tänka, är det någon i min närhet som jag skulle kunna välsigna på något sätt? Så kan man göra det. Eller swisha, det är jätteenkelt nu för tiden. Bara swisha över till någon som du tror behöver pengar och bara skriva en kärleksgåva. Man blir glad när man får det. Så du behöver inte tveka på det. Men jag skulle också vilja att vi samlar in en kärleksgåva idag till Fredrik och Martin som Kjell nämnde. De kommer hit på tisdag. Det är två personer som jobbar i Marseille. Som vi understöder redan dem som församling. Det skickas månadsvis pengar dit. Och det är flera församlingar som är med och stödjer dem också. De lever som missionärer. Så. Men de har haft en jättetuff vår. Deras son fick TBC och de själva har varit sjuka. Deras bil gick sönder. Martins mamma blev sjuk och låg på sjukhus. Och det har varit struligt i den församlingen. De ledde där också en kvinna som kom till tro och skulle döpas. Och så blev hon osams med dem på något vis några dagar innan hon skulle döpas och stack därifrån. Det har varit tuffa tider. Jag läste det senaste brev så där. Och jag känner, och nu är de i Sverige och ska besöka några av sina församlingar så där, och hämta lite kraft här. Och jag skulle vilja att när de kommer hit, tänk om vi bara kunde få välsigna dem med en kärleksgåva och säga här, vi vill välsigna er. Vi står inte i det som de står i och den kampen och det liksom tuffa som de kämpar med varje dag. Vi kan få med och välsigna. Och jag skulle vilja uppmuntra er till det bara. Inte det här, det är frivilligt såklart. Men om du känner att ja, jag vill vara med och stödja dig, gör det. Det står en kruka, precis när man kommer ut här. En stor sån här mjölkkanna. Där man kan få lägga i pengar till dem. Om man har kontanter. Annars går det bra, kan du lägga upp swish-numret igen, Kai? Det går också bra att swisha. Och att du då märker betalningen med Marseille, kan du skriva. Marseille, stavas det. Så kan det ligga på här en stund nu. För det kan vara gott att bara direkt i respons på en sån här predikan också säga, jag vill ge mer, jag vill lära mig en generös livsstil. Och det här är ett bra sätt att börja på. Kan lovsångsteamet komma upp så ska vi avrunda den här gudstjänsten. Eller den här predikan i alla fall. Den sonen gör fri är verkligen fri. Vi behöver inte oroa oss för mat och dryck, säger Jesus. Gud har omsorg om oss. Utan ge, skulle jag vilja säga, till allt du kan komma på. Öva dig i det. Att vara givmild. Var en välsignelse för andra människor. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, jag tackar dig. För att du är en god Gud. Och att alla goda gåvor, de kommer från dig. Och tack att det finns en sån frihet att leva generöst. Bevara oss från snikenhet, Gud. Att hålla hårt i våra grejer. Utan hjälp oss att vara öppna och ge till alla behov vi ser, Gud. Och jag ber förlös in i den här församlingen en ny passion av givande Gud. Där vi vill ge. Det tionde liksom inte är något vi behöver diskutera. Utan det finns en sån glädje i det. Bara, ja, jag vill vara med. Och så får vi se hur vi kan välsigna ännu mer. Hur vi kan göra ännu större saker för ditt rike. Och jag ber att vi ska börja ge kärleksgåvor till varandra Gud. Hur det börjar dyka upp pengar hos dem som behöver det. På ett sätt som man kanske inte tror är möjligt när man lever under tuffa förhållanden. Låt oss vara till välsignelse för varandra, Gud. Och jag ber att de tiggare och de flyktingar och de faderlösa och de änkor som finns runt om oss, Gud, ska märka det, att här finns ett folk som vill ge. Och bevara oss från cyniskhet, Gud, att vi ska börja beräkna allting in absurdum liksom. Utan låt oss ge och lita på att du ger tillbaka, Gud. När vi sår, när vi investerar i ditt rike, Gud, säger du, då kommer det att ge frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och vi vill vara med i det, Gud. Vi vill vara med och så in i ditt rike genom att ge. För din ekonomi, Gud, den är annorlunda mot den här världens ekonomi. Och vi vill bekänna oss till det. Vi vill vara fria att följa ett nytt sätt att leva. Där vi litar på dig, Gud. Där vi inte litar på pengarna. För det är inte de som kommer bära oss. Utan det är du, Gud. Så låt din ekonomi bli våran ekonomi, Gud. Vi ber om det. En frihetens ekonomi. En givmildhetens ekonomi. Ett givandets ekonomi. Tack, gode Gud. Tack, kära far. Amen. Jag ska dela några ord nu också. Vi kommer gå in i en stund av tillbedjan, lovsång. Och det finns tillfälle här framme för förbön. Det betyder att det finns människor som är vana att be och sådär, som gärna lägger händerna på dig och ber tillsammans med dig. Kan man få komma med vad som helst som man bär på och säger att det här vill jag ha hjälp med i bön. Kan du be för mig? Och innan gudstjänsten så ber vi också en trappa ner här. Klockan 21:15. Det är alla välkomna på som vill. Det är gott att vara tillsammans i bön inför gudstjänsten också. Och då lyssnar vi också in Gud för ord. För vi tror att Gud talar. När vi lyssnar till Gud när vi ber oss den, då tror vi att Gud kan ge oss ord och hälsningar och uppmuntran och sådär. Och vi har fått ganska många ord idag som jag ska dela, som vi tror är till någon eller några här inne. Och känner du igen dig i något av de orden, kom gärna fram till förbön för det också. Det kan vara gott att någon får be in det ordet i ditt liv. Ett ord var så här: var ivriga att få del av den heliga ande och dess nådegåvor, profetians gåva. Ett annat ord: Herren vill göra oss stabilare i tron. Så känner du att du vacklar på något sätt, kom, låt någon be med dig. Ett annat ord: Herren vill ge dig förtröstan på honom. Och kanske handlar det om just ekonomiskt, att man känner oro för det, att hur ska det gå, hur ska jag få ihop det liksom. Att vi får förtrösta på Gud. Ett annat ord: håll alla segel uppe. Fira inte ner dem även om du har blivit äldre. Håll flaggan i topp. Ett annat ord: Herren vill hela dig som känner trasighet i ditt liv. Håll liv i dina nådegåvor. Om du känner att nådegåvorna som du fått inte används, uppmuntras du av Herren att blåsa liv i dem igen. Och så ett bibelord, 2 Timoteusbrevet 1:6. Kom fram så ber vi för dig. Och tre ord till: var vaksam. Herren finns vid din sida, missa inte det. Håll ögonen öppna liksom och se. Du som känner att du har liksom grus i dina ögon, Herren vill hela dig. Och våga förtrösta på Gud, han finns för dig. Välkomna fram, vi tillber Gud. Ni kan tända ett ljus här om ni vill, och ni kan få komma fram till förbön. Vi kan ställa oss upp också, så det är lättare för folk att röra sig om man vill komma fram. Gud välsigne er.